Have you 2 summons? Så står det. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis. Och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud, skriv under det. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd. Glöm aldrig. Av nåd är ni frälsta. Men Gud, av nåd. Glöm aldrig, skriv under, repetera, tala till dig själv. Det är kärlek. Han har älskat oss med så stor kärlek. Det står inte att han har älskat oss med kärlek. Inte bara det. Han har älskat oss med stor kärlek. Det är sant, men det står inte så. Det står att han har älskat oss med så stor kärlek. Och det är någonting ovanför vad vi kan förstå. Det är inte bara Guds kärlek, inte bara stor kärlek, men så stor kärlek. Det fanns en liten flicka, tror jag det var, som frågade pastorn, vad betyder det, så stor kärlek? Han sa, jo, men det betyder att han älskar oss, att han vill vårt bästa. Han försökte förklara, men vad betyder det, så stor kärlek? Då lyfte han upp lilla flickan på bordet, gav henne en jättestor kram och sa, det är det som det betyder. Så stor kärlek. Vi är älskade med så stor kärlek. Och sen en vers till som vi måste läsa. Det är Johannes evangelium kapitel 17 och vers 26. Johannes evangelium 17 och 26. Och jag måste förklara, efter vi har läst det, att i den engelska översättningen så är det lite annorlunda, och det måste jag lyfta fram. Vers 26. Jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag ska göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. I engelska översättning står det ungefär så här. Den kärlek som jag har älskat min son med har jag älskat er med samma kärlek. Vad vill det säga? Det vill säga att du är älskad lika mycket som sin enfödde son. Kan vi räkna ut, kan vi mäta, kan vi förstå vilken kärlek fader har till sonen? Vi kan tänka och tänka och tänka livet ut. Men vi kan inte förstå den kärlek fadern har till sonen. Men han har samma kärlek till dig som han har till sin egen son. En evig kärlek. Det kan vi vila i. Vi tänker ofta att bakom den här universum, bakom den här världen, så finns det en tanke. Det finns ett plan. Det finns en vilja. Men det finns någonting annat som vi brukar inte tänka på. Bakom den här skapelsen finns ett hjärta. Det vill säga det finns en kärlek. Vi tänker på Guds plan. Vi tänker på Guds vilja. Vi tänker på hans tankar när han skulle skapa allting. Men vi brukar inte tänka på hans hjärta. Halleluja. Hans kärleks hjärta. Jag började med Samuel första gången. Och jag kände jag skulle fortsätta och kanske avsluta. Jag vill säga angående Samuel. Han älskade Guds närvaro. Han var en man som älskade Herrens närvaro. Och vi älskar hans närvaro. Saknar vi hans närvaro? Skulle vi sakna den, då skulle vi förlora väldigt mycket. Väldigt mycket. Hans närhet är livsviktig för oss. Han var en man av Guds närvaro. Vi kan läsa i Första Samuels boken. Kapitel 2, vers 18. Första Samuels boken 2 och 18. Det står här i vers 18. Samuel gjorde tjänst inför Herrens ansikte och var redan som pojke klädd i linne efod. Samuel gjorde tjänst inför Herrens ansikte. Han älskade Herrens ansikte. Och när han gjorde tjänst, om vi går till apostelgärningarna som vi inte ska göra nu, och se i kapitel 13, när ledarna i Antiochias församling gjorde tjänst inför Herren. De var i bön, de var i lovsång, de var i förväntan. Och så talade den helige ande, avskiljde mig Paulus och Barnabas för det arbete jag har kallat dem till. När vi är inför Herren, när vi är inför hans ansikte, när vi är i hans närvaro, där kan han tala till oss. Där kan den helige ande säga vad Gud vill ha sagt. Så det är hans närvaro, hans ansikte. Vi kan titta i kapitel 3 där. I Första Samuels boken 3 och 21 också. Vers 21. Och Herren fortsatte att visa sig i Silo. Ty Herren uppenbarade sig för Samuel i Silo genom Herrens ord. Det verkar så som Samuel var alltid i Herrens närvaro. Att han levde i Guds uppenbarelse. Han levde utifrån Herrens ord, vilket han gjorde. Det verkar han var där hela tiden. Och jag tänker, Samuel, what about me? Jag vet inte hur man skulle säga det. Han älskade Guds närvaro. Han fick uppenbarelse gång på gång. Och jag kanske är lite... Jag nämner gång på gång om uppenbarelse. För det är Guds ord. När vi läser det, det går till huvudet. Vi förstår det. Men det måste sänka ner. Det måste sjunka ner en halv meter. Så att i vårt hjärta och ande ser vi någonting som vi aldrig såg förut. Det är det som är andens uppenbarelse. Och i det finns liv. I uppenbarelse finns förvandling. Finns förändring. Finns liv. Finns en närhet till Herren. En närhet till Jesus. Vi behöver uppenbarelse. Som Samuel hade. Lord, give me revelation. Mose var en man som älskade Guds närvaro. Det kom till en punkt när de hade lämnat Egypten. Och de var i öknen och Mose var uppe på berget. Han fick ifrån Herren 10 Guds bud på stentavlor. När han kom ner så var Israel där framför en guldkalv och tillbad där. Och lite senare så sa han till Gud, ta oss inte längre. Ta oss inte längre om inte du går med oss. Ja, men du ska få en ängel att gå framför er. Nej, det räcker inte med en ängel. Det duger, fader, inte med en ängel. Jag måste ha dig som går framför oss. Du ser, det räcker inte med en ängel. Och de är underbara. De är Herrens tjänare. Jag har aldrig sett en ängel, men jag känner folk som har gjort det. Men det räckte inte för Mose. Han sa, om inte du går med oss, tag oss inte längre. Jag vill stanna här. Du måste komma med oss. Hans närhet. Mose måste ha Guds närhet. Han kunde inte överleva utan det. Jesus älskade Guds närvaro. Det vet vi. Om vi förstår att när Jesus vandrade här, gick igenom smärta, förkastelse, sorg, våra synder, vad han gick igenom, var han ändå så nära sin fader som någon kunde vara. Han älskade ljuvheten av faderns närvaro. Halleluja. Han hade alltid varit hos fadern i evighet. Det var livet som de levde tillsammans i det himmelska. Han älskade att vara hos sin far. Men en dag så ropade Jesus, min Gud, varför har du övergivit mig? Han tappade den här närvaron för första gången i hela evighet. till den punkt han tappade den här närvaron. Min Gud, varför har du övergivit mig? Det är omöjligt, Fader. Jag har inte gjort något. Här hänger jag på korset. Varför har du övergivit mig, min son? Just nu så bär du synderna av hela världen. Du har kommit ner i en värld som är så mörkt, så full av människors synd. Men just nu så bär du världens synd. Jag kan inte se. Jag kan inte titta på den här synd. Jesus upplevde det bortvända ögon av Gud. Han gjorde det för dig och för mig, så att vi skulle inte behöva uppleva Guds bortvänd ögon. Vi skulle aldrig behöva uppleva det som Jesus upplevde för korset. Så älskade han oss. Och sen var det Paulus som älskade Guds närvaro. Han sa i Filipperbrevet 1:21, han sa: för mig är livet Kristus och döden en vinst. Han sa inte att för mig är livet lite mer kunskap om Jesus. Han sa inte att för mig är lite mer tjänst för honom. Han sa inte sådana saker. Inte kunskap om honom. Men för mig är livet Kristus. Personen. Inte allt runt omkring. För mig är Kristus livet. Inte tjänst. Inte mer huvudkunskap. Inte vad jag kan. Ingenting i det kristna livet. Det var inte det som kom först. Paulus sa: för mig att leva är Kristus. Personen. Halleluja. Älskar vi personen mer än vi älskar någonting annat i det kristna livet och kristen tjänst. Fadern vill föra oss in i en intimitet så djupt att vi kan säga: för mig är livet Kristus. Ingenting annat. Han älskade Faderns närvaro. Samuel, måste jag säga här också, älskade Gud. Om vi bläddrar lite i Första Samuelsboken, vi går till kapitel 7. Första Samuelsboken 7, ja. Från vers 15. Första Samuelsboken 7. 7, vers 15 till 17. Samuel var domare i Israel så länge han levde. Varje år färdades han omkring mellan Betel, Gilgal och Mispa. På alla dessa platser dömde han Israel. Sedan brukade han vända tillbaka till Rama, som var hans hem, och där dömde han Israel. Han byggde där ett altare åt Herren. Där han bodde i Rama, det hans hem var. Där byggde Samuel ett altare. När du läser om altare i Gamla Testamentet, så är det alltid en bild av, eller en förebild av, korset. Han byggde ett altare. Han ville ha korset i mitten. Och han älskade det här korset. Eller det här altaret. Samuel var en man av altaret. En altarets man. När älskar vi korset? När älskar vi korset? En fråga. Älskar vi korset när vi ser och förstår vad han har förlåtit oss? När det blodet gjorde slut på våra synder. Älskar vi korset då? Ja. Älskar vi korset därför att vi ser där den kärlek som vi har talat om, den eviga kärlek som han har för oss och hade för oss på det korset. Älskar vi korset när vi ser den kärlek som fanns uppenbarat där? Ja, det gör vi. Älskar vi korset när det är för oss den döende platsen? Vi älskar korset när vi ser alla de fantastiska saker som han gjorde för oss där på korset. Den kärleken han visade. Det vill vi krama om korset. Men vi vill också krama om korset när vi ser att det var där vi dog. Paulus säger, jag är korsfäst med Kristus. Korset var en avrättningsplats för Jesus, men också för oss. Älskar vi korset då? Det är inte lätt att dö. Vi vill inte gärna lägga oss ner och dö. Vi vill inte gärna ge upp vårt liv. Men det är det som korset betyder också. Det är för att vi är korsfäst. Paulus faktiskt säger i Romarbrevet, vi var korsfästa. Och det betyder att långt tillbaks i tiden så var det ett faktum att vi var korsfäst. Enligt Gud ser på det, så ser han oss 2000 år sedan på korset. Därför att vi var korsfäst med Kristus. Halleluja. Ni tittar på mig lite fundersam. Men så är det. Men är det lätt att bli korsfäst? Är det lätt för den vanliga människa med sin vilja, med sina tankar? Är det lätt att bli korsfäst, att förlora allt? Det är inte lätt. Ska jag tala om för det? När vi älskar korset, när vi ser vad han gjorde för oss, hans kärlek för oss, men som den avrättningsplats för den gamla människan. Älskar vi korset då? Samuel, han älskade altaret. Och altaret för oss betyder korset. Han var en man som älskade Gud så till den grad att han var beredd att vara där på korset. Korsfäst med Kristus och älskande ändå. Halleluja. Jag är korsfäst. Mitt liv är borta. Jag är korsfäst med Kristus, men se, jag lever. Men inte längre jag. Inte längre Colin. Inte längre Bitte. Inte längre Dan. Jag är korsfäst med Kristus. Men se, jag lever. Men det är inte jag. Kristus lever nu i mig. Kristus lever nu i Bitte. Kristus lever nu i Dan. Förlåt mig om jag har glömt att säga er namn. Det är likadant för var och en av oss. Det var det Samuel såg. När han tittade på altaret så såg han korset. Och han älskade. Han satt upp altaret precis hemma hos sig. Och nu kommer jag till vad jag tror Herren la på mitt hjärta. Jag var ut och gick några dagar sedan. Och jag frågade Herren, vad har du i ditt hjärta för församlingen just nu eller idag? Vad finns i ditt hjärta för församlingen? Och jag fick bara ett ord. Och ni kommer kanske att fundera över varför jag fick det här ordet, för jag funderade över det. Vet ni vad ordet var? Det var ordet lydnad. Lydnad. Och jag tänkte, vad menar du med det här? Lydnad. Samuel var en lydnadens man. En man av lydnad. Varenda gång Gud talade till honom, han gjorde det. Varje gång han skulle säga någonting till Israel, han sa det. Han lydde hela sitt liv. Han var en lydnadens man. Vi kan titta i Första Samuels boken 8. Första Samuels boken 8. Verserna 4 till och med 7. Första Samuels boken 8. Vers 4 till 7. Då samlades alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama och sade till honom, du är gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar. Sätt nu en kung över oss till att styra över oss så som alla folk har. Det var i Samuels ögon ett dåligt förslag. Och jag tror det menar mycket, mycket djupare än det. Det var inte bara ett dåligt förslag. det var någonting som sårade Samuel, som han grät över, som han var, ja, jag kan inte alla de här svenska ord, men han grät över det. Samuels ögon, i hans ögon var det ett dåligt förslag. När de sa det, ge oss en kung till att styra över oss. Och Samuel bad till Herren. Då sa det Herren till Samuel, lyssna till folket i allt de säger till dig. Ty det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat, så att jag inte ska vara kung över dem. Samuel var gråtfärdigt över det här som äldste hade kommit med. Ge oss en kung som ska regera över oss. Vi vill vara lik världen. De har sina kungar. Vi vill vara lik världen. Och ibland tycker jag att i kyrkor idag, det är inte frågan om att vara ett folk som lämnar världen, som är kallad ut ur världen. Det är ett folk som vill komma så nära världen som möjligt och still vara kristna. Samuel grät när han hörde det, därför att han visste att Herren var deras kung. Det var ingen annan kung de skulle ha. Men vad sa Gud? Han sa till Samuel i vers 7, lyssna till folket i allt de säger till dig. Lyssna till folket. För jag kommer att låta dem ha en kung. De har förkastat mig, men jag tillåter dem att få en kung. Samuel var lydig i det som han inte i sig själv kunde göra. För han visste, han kände Gud, han älskade hans närvaro. Han levde för honom, han dog för honom. Alltså, och nu hörde han att de vill ha en kung. Han var förkrossad över det, men ändå lydde han och gav dem en kung. Lydnadens man var Samuel. Och jag frågar, varför lyder vi? Varför lyder vi? Vad finns det motiv? Vad finns det för motiv bakom vårt lydnad? Tänk på det. En minut. Lyder vi därför att vi måste lyda? Lyder vi därför att det förväntas av oss att lyda? Lyder vi därför att det är en krav ifrån Gud? Han kräver lydnad. Lyder vi därför att det är rätt att göra det? Lyder vi därför att det är en del av det kristna livet? Lyder vi för rättfärdighets skull? Lyder vi på grund av fruktan? Om vi inte gör det, vet ni någonting? Gud har aldrig krävt vår lydnad. I Gamla testamentet så var det en befallning. I Nya testamentet så är det någonting annat. Gud har aldrig för oss krävt lydnad, utan vad han gjorde var han vann vårt hjärta till lydnad. Han har aldrig krävt det. Han har vunnit vårt hjärta så att vi vill lyda. Vi lyder honom därför att vi älskar honom så mycket. Finns ingen annan motiv. Han älskar oss. Han har vunnit ditt hjärta genom hans kärlek. Det är därför du lyder. Ingenting annat. Jag brukar kalla hjärtats lydnad eller kärlekens lydnad. Båda två går bra. Har jag några minuter kvar? Mot slutet av sitt liv smorde Samuel två kungar, Saul och David. David var lydig. Saul, han var olydig. Skulle vilja läsa bara några verser här ifrån kapitel 15 i första Samuels boken. Kapitel 15. Vi börjar i vers 9. Vers 9. Sen läser vi några andra verser efter det. Men Saul och folket skonade Agag. Han var kungen av Amalekiterna. De skonade Agag och det bästa och det näst bästa av fåren, nötboskapen och lammen. Kort sagt, allt som var av värde, det ville de inte ge till spillo. All boskap däremot som var dålig och värdelös gav dem till spillo. Samuel hade kommit med Guds ord, och ordet var att de skulle döda amalekiterna på grund av vad de hade gjort mot dem i öknen. Så ville Gud att de skulle bort. Alla amalekiterna, hela tribe. Men Saul här, han skonade kungen, Agag. Och han skonade de bästa och näst bästa av fåren, nötboskapen och lammen. Gud hade sagt, döda dem. Men han sparade Agag, kungen. Och han sparade de bästa av fåren och de bästa av nötboskapen och lammen. Vet ni att det är det som vi gör? Har ni tänkt på det? Det är det som vi gör. När Herren säger till oss att det här ska borta ifrån ditt liv. Ja, men det går bra, säger vi. Det är syndigt, det är svart. Det vill vi ha bort. Vår synder. Men hur är det med vår rättighet då? Vill vi bevara dem lite grann? Ja, men det är mina rättigheter. Vill vi behålla våra rättigheter och ge bara våra synder? Det var precis det Saul gjorde. För han sparade det bästa. eller hur? Han sparade det bästa. Och vi tittar på våra liv och vi tycker att ja, men det här är ganska bra. Det här är mitt liv, det är inga problem med det. I mitt liv finns det flera sidor som jag tycker är okej. De kan Herren använda. De kan jag använda i hans tjänst. Det är okej. Jag dödar bara synd. Men det som är gott dör jag inte. Jag vill säga bara en sak här. Att amalekiterna fanns de som Saul sparade. Var inte bara kungen Agag. Därför att det står i Guds ord att Saul blev dödad själv av en amalekit. Det som du sparar i ditt kristna liv kommer att vara det som kommer att döda ditt andliga liv. Det som du sparar. Herren har inte sagt ge mig det här och ge mig det där. Han har sagt ge mig allt. Det dåliga och det goda. Ja, det är inte svårt att ge det dåliga. Eller hur? Är det svårt att ge det goda? Det som är gott. För rättighet, till exempel. Lite svårare. Då gör vi så för vad Saul gjorde. Vi läser vidare. Kapitel 15, vers 13. 13 till 15. Vers 13. När Samuel kom till Saul, sade Saul, Herren välsigne dig. Jag har nu utfört Herrens befallning. Men Samuel sa det, vad är det då för ett läte av får som ljuder i mina öron? Och vad är det för ett läte av nötboskap jag hör? Saul svarade, från amalekiterna har de fört dem med sig. Folket skonade det bästa av fåren och nötboskapen för att offra det åt Herren, din Gud. Men det övriga har vi gett till spillo. Lägg märke till det här. När Samuel kommer till Saul, Saul säger, välsignad är du Samuel. Jag har gjort vad som befalldes mig. Jag har gjort det. Ja, vad är det som jag hör då? Jag hör några lam, några boskap, några får. Vad är det då, Saul? Ja, men jag har gjort vad du har befallt. Jag har utfört mitt uppdrag. Hur kunde Saul ha utfört sitt uppdrag när det var många, många djur kvar? Gud hade sagt åt honom, döda allting. Herren är så där. Antingen är det black eller svart. Nej, black. Svart eller vit. Det var bättre. Alltså, han säger, Colin, ge mig antingen allt eller ingenting. Colin, jag vill vara herre över allt eller över ingenting. Han är så där. Han vill ha allt. Han är värdig allt. Han har köpt oss så vi är allt igenom hans. Vi har, och det här kommer ni att prata med mig efteråt om. Vi har inga rättigheter. Ja, nu ska ni slänga ut mig nu. Men jag var tvungen att säga det. Vi är köpt av en annan. Någon har köpt mig med sitt blod. Jag hör inte till mig längre, mig själv. Jag hör till en annan. Han som köpte mig. Han har betalat priset för dig. Han har köpt dig. Om jag köper en liten båt i en affär. Jag tycker om båtar kanske. Ja, det finns många historier om båtar. Men jag köper en båt. Betalar ett pris. Och så tar jag bort båten hem till mig. Det här är min båt nu. Det är inte din båt. För jag köpte det. Det är inte din båt. Det är jag som har köpt det. Och jag kan göra precis vad jag vill. Med den här båten. Det är för att jag har köpt båten. Jag kan göra precis vad jag vill. Jag kan förstöra båten. Jag kan glädja mig över båten och segla. Eller skicka ut den på vattnet. Om det är bara en liten båt. Jag kan göra vad jag vill. Eller hur? Det är ingen som säger till dig. Nej, du får inte göra det. Ja, men varför det då? Jag köpte båten. Herren har köpt dig. Och mig. Vi hör inte till oss längre. Vi hör till han som har köpt oss. Han äger alla rättigheter över våra liv. Vi har inte en enda. Det är för att vi är köpt. Det är han som ska säga till oss nu. Colin, jag vill att du ska göra det här. Det här är min vilja för dig. Jag har ingen rätt att säga nej, det vill jag inte ha. Det där vill jag inte göra. Jag har ingen rätt att säga så längre. Halleluja. Ni ser så glada ut. Det är så roligt. Ni skulle se era ansikten. Oh, I'm enjoying this. Vi läser vidare. Vers 17. Samma kapitel. Vers 17 till 22. Samuel sa det. Var det inte när du var liten i dina egna ögon som du blev ett huvud för Israels stammar? Och Herren smorde dig till kung över Israel. Här var den mannen, Saul, som blev kung över Israel. Som när Samuel smorde honom var han liten i sina egna ögon. Det finns ett problem. Därför att den som är liten i sina egna ögon efter ett tag börjar bli stora i sina ögon. Och då kan inte Herren använda. De stolta håller han långt bort. De ödmjuka låter han komma så nära. Liten i sina egna ögon. Ja, då kunde Gud använda Saul. Men när han blev stor, så var han. Ja, Gud kunde inte använda honom längre. Det är allvarligt. För det är samma princip för oss. Herren sände iväg dig och sa det. Gå och förgör dessa syndare, amalekiterna, och strid mot dem. till dess du har gjort slut på dem. Varför har du då inte hört Herrens röst, utan kastat dig över bytet och gjort det som är ont i Herrens ögon? Saul svarade Samuel i vers 20. Jag har ju hört Herrens röst och gått den väg som Herren har anvisat mig. Jag har fört hit Agag, Amaleks kung, och gett amalekiterna till spillo. Men folket tog av bytet får och nödboskap det bästa av det som skulle ges till spillo, för att offra det åt Herren, din Gud, i Gilgal. Då sade Samuel, ha Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst. Se, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Lydnad är bättre än offer. Hur mycket offrande finns inte i kyrkorna idag? Vi offrar här, vi offrar där, vi offrar tid, vi offrar pengar, vi offrar våra tjänster, vi offrar så massor med mycket. Eller hur? Det är offrande, offrande. Men vad säger Samuel här? Vad säger Gud? Han säger lydnad. Så säger han. Du ser, det är inte vad vi gör som Gud ser först. Han har alltid sett, tittat på hjärtat. Det spelar ingen roll hur mycket vi gör. Det är hurdant vi har det i hjärtat. Vi kan offra tills vi dör, men det kommer inte att behaga Herren om det inte kommer från hjärtat. Det är hjärtat han söker. Colin, hur har du det i ditt hjärta? Colin, jag bryr mig inte om vad du gör, vad du har gjort, vad du vill göra, vad du tycker du kan göra. Jag bryr mig inte om det, Colin. Jag bryr mig om hur ditt hjärta är. För jag söker männens hjärta, mannens hjärta. Jag ställer en fråga. Vem är på mitt hjärtas tron? Vi har alla en tron inom oss. Det är någon regera. Frågan är bara, vem är det som regerar på våran tron? För det är bara en som kan regera. Två kan inte regera på min enda tron. Finns inte plats för två. Finns bara plats för en att regera. Antingen är det David eller Saul. Antingen är det David eller Saul som regerar. David, han som lydde Gud, älskade Gud, älskade hans närvaro, lydde honom. Eller Saul, som var olydig på så hemskt sätt. Vem är det som regerar på tronen i vårt hjärta. Är det Herren eller är det mig? Är det Herren eller är det jaget som finns i mig? Jag och min och mina och mitt. Vem är det som regerar? Herren är min eller min själviskhet. Herren eller min gamla människan som har sin vilja, sina planer, vad han eller hon vill. Herren eller min egen vilja. Herren eller mina egna planer. Ja, jag tycker att när jag växer lite äldre, jag tänker inte på mig själv. Jag tror jag ska studera. Jag ska gå into college. Och jag ska studera. För jag tror jag vill bli läkare faktiskt. Det gör så att mamma blir glad. För mamma har alltid velat att jag skulle bli läkare. Så studerar jag för henne. Ja, faktum är att jag skulle gärna lära mig att köra bil. För det har jag aldrig velat göra. Det finns sådana fräsare nu för tiden. Så jag ska köpa bil. Förresten, jag ska också köpa ett hus. Alla köper hus nu för tiden, och varför skulle inte jag köpa? Alltså, vi har så mycket tankar, planer, vad vi skulle gärna vilja. Eller är det bara jag? Vem sitter på tronen i mitt hjärta? Det finns bara en som kan. En måste dö. David kunde inte bli kung, trots att han var smord till kung. Han var kung. Han var smord till kung. Men han kunde inte bli kung förrän Saul dog. Det var omöjligt för både Saul och David att regera på samma tron. En måste dö. Och det är samma princip, vänner, i våra liv. Är det Herren eller är det mig? Någon måste dö. Det kan inte vara båda. Halleluja. Ni ser lite gladare ut. Men jag ska sluta nu. Jag ska sluta med en så stor kärlek. Han kräver inte vår lydnad. Han säger inte, Colin, du måste lyda mig. Utan vad han gör är att vinna mitt hjärta. Han vinner genom den kärleken han hade för mig. Den där eviga kärlek som fanns i början och som finns i slutet. Och vi ser genom korset en evig kärlek. Den kärleken har vunnit mitt hjärta. Så stor kärlek. Denn kärlek, han älskar mig mer. Samma mängd av kärlek, om jag kan säga på det sättet, som han älskar sin egen son med. Vi kan inte bli älskad mer än vad vi är älskad ikväll. Så är hans eviga kärlek. Vilken förmån, vilken välsignelse att kunna lyda honom. Det är inget krav. Det är en krav. Om det är krav för dig, då har du missförstått det. Han kräver inte att du ska lyda honom. Nej. Se på korset. Se på han som dog där. Och varför han dog där. Se att han gjorde det för dig. Någon sa, om det hade bara varit dig som var syndare, då hade han kommit och dött för dig. Det är den eviga kärlek. Gå inte under något tvång, något måste, något förväntas av dig, något ingen krav. Gå inte under någonting, utan gör som jag brukar säga, att det kristna livet är någonting som stämmer ifrån mitt hjärtas relation till han som har älskat mig mest. Glöm aldrig det. Det kristna livet grundar sig på en kärleksförhållande. Det som inte kommer utifrån en kärleksförhållande i mitt liv med Jesus, har jag missförstått. För allt kommer ifrån det här förhållandet till Jesus, som är en kärleksförhållande. Jag vill inte leva utifrån någon annan motiv. Halleluja. Vet ni att han älskar er? Han älskar dig. Father, we just love you. We love you because you first loved us. We love your presence. We love your face. We love our life lived with you. Lord, I pray for these dear ones here, that they will know more and more of your love. More and more of a love relationship. More and more of a love walking with you. More and more of a love obedience. Lydnad. Father, I pray that love will be the basis of all. Father, touch our lives tonight. Tala in i våra hjärtan. Herre, uppenbara dig själv så som du är. Uppenbara den du är. O marashila bratsayendo. Kuriamandolova. Sivaya lamashukaranda. Jesus. Och för jag har sett, säger Herren, den konflikt som har varit i ditt liv. Jag har sett den sorg och det som du har varit igenom, och du är fortfarande i konflikt. Jag har sett det, säger Herren, och jag älskar dig, och jag kommer att älska dig genom den här konflikten. Se mitt barn, jag älskar dig. lägg ner grunden till den här konflikten. Lägg bara ner det och vila i den jag är. Vila i den jag har alltid varit och kommer alltid att vara. Lägg ner det som smärtar dig, det som du har konflikt i ditt hjärta med. Kom till mig, lägg ner den börda, för du ska inte behöva bära det, säger Herren.